När det stod där framför den ropa en herold högt: detta är en befallning till er, folk, nationer och språkgrupper. När ni hör ljudet av horn, flöjter, cittror, lyror, harpor och pipor och alla andra slags instrument, ska ni falla ner och tillbe guldstatyn som kung Nebukadnessar har ställt upp. Den som inte faller ner och tillber ska omedelbart kastas i den brinnande ugnen.
Snart hörde de ljudet av horn, flöjter, cittror, lyror, harpor, pipor och alla andra slags instrument föll alla ner. Människor från alla nationer, språkgrupper tillbad guldstatyn och Nebukadnessar hade ställt upp. Men då kom några kaldeiska män och anklagade judarna. De sa till Nebukadnessar: må kungen leva för evigt. Du och kung utfärdade ju en befallning att var och en som är ljudet av horn, flöjter, cittror, lyror, harpor, pipor och alla slags instrument måste falla ner och tillbe guldstatyn. Och att den som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men här fanns några judar som hade tillsatts för att förvalta provinsen Babylon. Sadrak, Mesap, Avenego, som inte bryr sig om dig, o kung. De tjänar inte dina gudar och tillber inte guldstatyn som du har ställt upp. Nebukadnessar blev rasande av vrede och befallde att man skulle hämta Sadrak, Mesak och Avenego. Så fördes männen fram inför kungen. Nebukadnessar frågade dem: är det sant, Sadrak, Mesak och Abednego, att ni vägrar tjäna mina gudar och tillbe den guldstaty som jag har ställt upp? Det är i sin ordning om ni nu, när ni hör ljudet av horn, flöjter, cittror, lyror, harpor, pipor och alla slags instrument, falla ner och tillber statyn som jag har låtit göra. Men om ni vägrar tillbe kommer ni omedelbart att kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud kan då rädda er ur min hand?
Sadrak, Mesak och Avenego svarade kungen: Nebukadnessar, vi behöver inte försöka försvara oss inför dig. Om den Gud vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, så räddar han oss. Men om inte, ska du veta, o kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar eller tillber den guldstaty som du har ställt upp. Då blev Nebukadnessar rasande på Sadrak, Mesak och Avenego, och hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att ugnen skulle göras 7 gånger hetare än vanligt. Sen gav han några av sina starkaste soldater att binda Sadrak, Mesak och Avenego och kasta dem i den brinnande ugnen. Man band dem och kastade in dem i den brinnande ugnen, klädda i mantlar, byxor, turbaner och andra kläder. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen så fruktansvärd het, slog lågorna ihjäl de soldater som före Sadrak, Mesak och Avenego dit upp. Dessa 3 män, Sadrak, Mesak och Avenego, föll bundna i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt, hoppade plötsligt upp och frågade sin rådgivare: kastade vi inte in 3 män i den brinnande elden? Då svarade kungen: jo, visst gjorde vi det, och kung. Han sa: men nu ser jag 4 män som går omkring i elden. Det är inte bundna. Elden har inte skadat dem. Och den fjärde ser ut som en gudason. Nebukadnessar gick närmare den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mesak, Avenego och den högste Guds tjänare, kom ut, kom ut. Då steg Sadrak, Mesak och Avenego ut ur elden. När satraperna, landshövdingarna, ståthållarna och kungens rådgivare trängdes omkring männen, såg de att elden inte på något sätt hade skadat deras kroppar. Inte ens håret på deras huvud var svett. Deras mantlar var oskadade. Och det luktade inte ens rök om dem.
Då tog Nebukadnessar till orda. Välsignad är Stabanego, Mesak och Avikado. Gud som skickade sin ängel räddade sina tjänare. De förtröstade på honom. De trotsade kungens befallning och var villiga att ge sina liv hellre än att tjäna och tillbe någon annan än Gud, sin egen Gud. Därför befaller jag nu att den som säger något emot Sadrak, Mesak och Abednego, Gud från vilket folk, vilken nation eller språkgrupp, han kommer och ska slitas i stycken och hans hus förvandlas till en sophög. För det finns ingen annan Gud som kan rädda oss här. Kungen befordrade sedan Sadrak, Mesak och Abednego i provinsen Babylon. Kungen Nebukadnessar till alla folk, nationer och språkgrupper i hela världen med en önskan om en stor välgång. Jag finner det för gott att tillkännage det tecken som under den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike. Hans välde varar från generationer till generationer.
Amen. Vi nedbjuder Guds välsignelse över ordet. Tack himmelske far att vi får nedbjuda din välsignelse över det här ordet som vi läste här idag. Jag ber om att du ska välsigna Björn och förkunna det ordet till din församling idag. Att det blir ett ord som faller i den goda jorden, som får växa till. Och att vi som hör detta ord idag går vidare och sprider ditt evangelium på de platser vi är placerade i ditt rike. Tack himmelske far att du välsignar din församling idag. Tack för att du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Tack att vi har en frihet att läsa ditt ord idag. Tack för denna stora möjlighet och att vi gör vad vi kan för att förmå att ditt ord kommer ut till vår bygd, till vårt land, till vår värld. Himmelske far, jag ber också om omsorg om vår värld idag. Vi ser krigslarmer på många platser och människor som lider fruktansvärt. Men vi ser att du kan göra under och tecken. När vi läser ditt ord idag, himmelske far, så ser vi att du beskyddade, du omslöt om dina. Och jag vet att du kan göra likadant idag. Tack för att vi får lägga oss helt i din trygga, fridfulla hand och gå vidare ut i ditt rike, i vår värld. Tack himmelske far att du hör oss. Amen.
Tack Kjell och Gunnel. Ja, det är en väldigt dramatisk text det här, får man ju säga. Spännande med Gamla Testamentet, visst är det? Samtidigt som det är lite otäcka texter på sitt sätt också. Den här predikan kallar jag att tjäna Herren när man har det hett om öronen. Och i församlingshelgen som vi hade för ett par veckor sedan här nu, så i söndagsgudstjänsten så introducerade pastor Johan de här, det här temat som vi kommer ha i höstens serie. Att leva heligt i Babylon, som vi kallar det. Och vi ska då utifrån Daniel och hans vänner och andra bibliska exempel försöka belysa hur man kan leva nära Jesus och följa honom och leva heligt i en värld där majoriteten inte tror på den sanna guden och där man ibland blir starkt ifrågasatt för sin tro på Gud. Och Babylon är ju symboliskt i Bibeln för världen, kan man säga. Och det som hände då i Babylon och som Bibeln ofta berättar om sen, både i Nya och Gamla Testamentet, i profeten och så vidare, det blir liksom en symbol för världens rike, det som står i opposition emot Gud och hans vilja. Så därför så blir det väldigt spännande att studera allt som händer i Babylon. Och det är ju ett intressant uttryck även inom musik och inom litteratur. Och, alltså Babylon används ju, har använts inom, genom historien på ett mängd olika sätt. Och symboliserat olika saker. Men det här är ett grundtema som har påverkat kulturlivet väldigt mycket också. Så därför valde vi att ha Babylon med här. Men fokus är ändå den utmaning som vi står inför, att leva heligt med de utmaningar som det innebär. Och Johan börjar ju lite prata om Daniel, hans tre vänner, hur de fick äta specialkost. De valde att göra det för att avskilja sig och leva ett annat liv. Man ville inte förknippas med avgudadyrkan. Man ville hålla fast vid den enda sanna guden, judarnas gud. Och de blev väldigt välsignade av det. De står att de blev 10 gånger visare än de andra rådgivarna. Och sen i kapitel 2, så i Daniels bok då, som vi följer i den här serien, så är det så att den babyloniska kungen får en viktig dröm som ingen av hans teckentydiga och magiker kan klara av att tyda. Men Daniel kan tyda drömmen, och han räddar på det sättet både sig själv och dem och många som kungen hade tänkt att straffa annars om de inte kunde tyda den här drömmen. Och det är genom Guds uppenbarelse som man får del av den här kunskapen. Han är väldigt tydlig med det också, Daniel. Men det är väldigt spännande när man tittar på Daniels liv. Han lever i väldigt nära relation med Gud. Han ber regelbundet. 3 gånger om dagen står det att han öppnar sitt fönster och ber. Och han är väldigt noga med att lyssna in Gud när han får en dröm eller någonting. Och poängterar också att det här är inte jag som har fått den här uppenbarelsen själv, utan det är Gud i himlen som ger mig det. Och Gud välsignar honom för att han lever i det här beroendet. Och i Daniels bok kapitel 3 som vi lyssnade på idag, så är ju Daniels vänner i fokus. Och de heter ju olika, alla bibelöversättningar. Har ni lagt märke till det, ni som har läst Bibeln mycket? Så det är lite lurigt att uttala deras namn, och det är inte enkelt. Men i den här översättningen som heter de Shadrach, Meshach och Abednego. Visst har de underbara namn, jag tycker det är fantastiskt. Och vi pratade lite om den, vi pratade om det i pastorsteamet, så skojar jag lite om att vi är ju Daniels vänner vi också nu, jag och Johan. Vi är ju 3 pastorer och det blir Daniel hans vänner. Och så sa Johan att då får du vara vid Nego, sa han till mig. Så att då vet ni det, vem det är som predikar idag. Men om man ska titta på det här bibelsammanhanget, så är det väl så att det kanske har blivit lite för hemtamt för oss. Många som har växt upp i kyrkan har gått i söndagsskolan, och de har hört den här berättelsen ett antal gånger. Man kanske har spelat dramer och så vidare där någon annan har varit Abednego kanske än jag. Och man känner att man blir lite hemtam. Jag vet inte, kan ni känna igen i det med vissa bibelberättelser som är... För den här bibelberättelsen är ju väldigt dramatisk och otäck. Det är ju det som händer idag i vår värld är ju nästan lite bara en uppvärmning mot vad den babyloniska kungen höll på med. Alltså det är ju väldigt fruktansvärda saker som utspelar sig i den här texten, men ändå känner vi oss lite hemtama med det. Och därför så tror jag att det är viktigt att försöka tänka in i att läsa den på nytt. Försöka se vad är det som står här egentligen. Ta till sig allvaret i budskapet och den nöd och den, jag vet inte vad man ska använda för ord, men den det allvar som finns i den här texten. Och det gäller ju alla texter i Bibeln, att liksom försöka flyga under radarn, som en annan pastor uttryckte det, och liksom kunna ta del av budskapet på nytt så att man förstår vad Gud egentligen vill säga. Och det är ju ett fantastiskt gudsingripande som sker här. Det får man ju verkligen säga. Vad är det då vi ser om vi försöker titta för första gången på den här sammanhanget, på den här händelsen? Jo, den babyloniske kungen, han är ju oerhört självupptagen och en extrem despot, skulle man kunna säga. Han verkar ju vara en ganska ond person som gör lite hur han vill med människors liv. Han är beredd att kasta människor i en brinnande ugn bara för att de inte faller ner inför den här statyn som han har låtit tillverka. Tänk er att leva med en sån chef. Det finns inga vanliga dagar på jobbet då, inte liksom när man, ja, idag var det inte som jag ville, då är det brinnande ugnen för dig bara. Ja. Alltså det är en väldigt hemsk människosyn och förskräcklig situation som de här människorna lever under. Tänk att leva i det varje dag med den pressen psykologiskt som det måste ha varit för David och hans vänner att vara där i Babel. Men vilket mod, vilken lydnad och trohet till Gud. Vilken oerhörd tro och tillit till sin Gud de här vännerna visar i den här situationen. Jag tycker det är en sån fantastisk principfasthet i inställningen som de här tre vännerna har. Jag ska bara läsa vers 16 och 17 igen här, för jag tycker det är så starkt. Jag blir så starkt berörd av det här. Shadrach, Meshach och Abednego svarade kungen: Nebukadnessar, vi behöver inte försöka försvara oss inför dig. Om den Gud vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, så räddar han oss. Men om inte, ska du veta, o kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar eller tillber den guldstaty som du har ställt upp. Wow! Med en sån kung, med en sån arbetsgivare som är så hotfull, att ändå våga, men man vet att det här kommer antagligen att kosta oss livet, ändå våga uttrycka en sån trohet till Gud. Jag tycker det är så fantastiskt och jag blir inspirerad själv att visst är det vackert att det har funnits människor i historien som har vågat att stå upp för det som är rätt och rättfärdigt och få stå upp för sin tro på Gud. Att han är den enda guden på det här sättet. Och jag har själv funderat över om jag skulle utsättas för ett sånt här eldprov. För det kan man ju verkligen kalla det här ett eldprov. Det kanske därifrån ordet kommer, bland annat. Har du och jag den tron och tilliten till Jesus och modet att stå emot i en sån här hotfull situation? Ja, jag hoppas verkligen det. Men jag är inte helt säker. Det känns som att många av oss som kallar oss kristna här i Sverige är så väldigt måna om att inte stöta oss med andra människor och den omgivande kulturen vi lever i. Det var inte Daniel och hans vänner. De verkade vara otroligt principfasta. Och frågan bör vara viktig för oss eftersom vi vet att den är viktig för Gud. Den är oerhört viktig för Gud. Han vill att vi bara tillber och tjänar honom och inga andra gudar eller avgudar. Och när vi läser Bibeln så ser vi att det kan vara avgörande för vår eviga räddning och vår tillhörighet till Jesus eller inte, hur vi förhåller oss till Gud. Hur vi väljer att göra i svåra situationer. Och det är många judar och kristna i historien som har fått lida väldigt stor förföljelse för sin tro. Och det är många som gör det idag. just precis nu i den här stunden när vi firar gudstjänst. Just nu så finns det säkert någon kristen någonstans i världen, antagligen många, men jag vill inte ta ut svängarna för mycket, men säkert som blir torterad, blir hotad till livet för sin tro just precis nu när vi firar gudstjänst. Det är värt att stanna upp några sekunder och fundera över det. Att så är det. Även om vi lever i trygghet här i Sverige. Ska vi bara be en bön för dem? Vi gör inte det jätteofta, men jag tänker att vi kan göra det just nu. Be en bön för dem som lider på det här sättet. Jesus, vi ber om nåd, lindring och hjälp för dem som just nu torteras eller hotas till livet för att de bekänner sig till dig, Herre Jesus. Hjälp dem. Förbarma dig över dem. Amen. Och jag tror tyvärr att det kan bli så att det blir situationer av stark förföljelse av evangeliskt kristna, karismatiskt kristna som håller fast vid sin bekännelse på Jesus även i de demokratier i västvärlden som vi lever i, som vi är en del av, som idag har i religionsfrihet. Men jag tror att i framtiden, kanske under min livstid, vem vet, så kanske det blir ändring på det. Det är inte säkert att vi alltid kommer ha den här friheten som vi har, religionsfrihet, yttrandefrihet, där människovärdet sätts högst på det sättet. Kanske kommer det bli en förändring även i Sverige. Och kanske speciellt för människor i ledande ställning, präster, pastorer, kristna ledare på olika sätt. Det kanske blir en mer utmanande tid framöver. Och vi kan redan känna av det här lite grann. Och själv har jag börjat att be för att Gud ge mig kraft. Och när jag läste den här texten och förberedde mig för predikan så blev jag ännu mer påtagligt påmind om att Gud, ge mig mod, ge mig styrka att kunna stå emot och stå fast, hålla fast vid dig i en tid av förföljelse, om det blir så. Och redan nu hålla fast vid dig, troheten till dig på alla sätt. Och idag upplever vi som kristna att vi blir starkt ifrågasatta för vår tro, vår hållning i vissa frågor, inom etik, andra bitar, där vi som kristna har en historisk, har hållit fast vid Bibelns undervisning och det som vi tror är Guds vilja. Och som ibland går på tvärs lite med tidens strömningar. Ofta kostar det på att vara kristen. Att våga stå för det på ett öppet sätt när vi möter människor på arbetsplatsen, under samtalet i lunchrummet kanske, eller på rasten i skolan. Det presenterades nyligen en undersökning som visar att en stor procent av de kristna eleverna i skolan upplever, och det här tror jag var både grundskolan och gymnasiet, de upplever sig ifrågasatta för sin tro både av andra elever och av andra lärare, av lärarna i skolan. De känner sig inte trygga att våga uttrycka den tro på Jesus som de har, utan de känner sig hotade. Och det här, jag vet att regeringen kommenterade att det här tyckte de var förskräckligt att det var så, men det är den verkligheten vi lever i idag. Så har det väl varit säkert förut med, men jag tror att det kanske är någonting som kommer mer och mer, eftersom det som vi står för inte är riktigt lika legitimt längre i samhället. Att bli hånad, förlöjligad, det är även det väldigt smärtsamt. Även om det kanske inte kan jämföras med att kasta sin brinnande ugn, så skulle jag vilja säga att det är att leva med att ha det hett om öronen, som jag använder idag ändå. Och jag tror att vi alla på olika sätt som har bekänt vår tro på Jesus och vågat stå upp för den i olika sammanhang har märkt av det här ibland, att att det är hett om öronen billigt talat när vi lever för Jesus. Givetvis gäller det att vara vis, hur man säger saker, hur man agerar, att vara ledd av den helige ande. Men ibland kommer det lägen, som det var för Daniel och hans vänner här, där man liksom kommer till ett läge där man, det Gud vill att vi ska bekänna färg och inte backa, och där den helige ande vill att vi ska vara frimodiga. Och det är då det handlar om att ha den här kraften genom den helige ande som man klarar av det. Och för att, och jag tror att man måste leva väldigt nära Jesus för att kunna klara av det i de här svåra situationerna. Det finns så många utmaningar idag. På den tiden var det väldigt tydligt med att man tillbad statyer och gudar och avgudar. Idag är det kanske lite mer dolt. Våra avgudar, vi kanske inte har någon guldstaty som vi faller ner inför i vårt samhälle. Men vi har andra avgudar av njutning, av själviskhet, av konsumism, pengar. Det finns så väldigt, väldigt mycket olika saker som i vårt samhälle har tagit den här platsen och blivit avgudar som vi kanske tillber ibland omedvetet istället för att tillbe Jesus och den levande guden. Och jag tror att vi får vara vaksamma också för alla de här sakerna. Det finns väldigt mycket som smyger sig in också av nyandlighet, av inom New Age och annan religionsutövning som liksom väver sig in i vårt samhälle och som vi kanske inte tänker på alltid att det är en slags tillbedjan av andra gudar. Men jag höll ju själv på med yoga och transcendental meditation när jag kom till tro 1987. Och för mig var det en resa att liksom lämna det livet i nyandlighet och börja följa Jesus. Det blev liksom ett avstamp där jag slutade att tillbe andra saker och tillbe Jesus istället. Men i vår tid, det har hänt så mycket sedan 1987. Idag är det mycket mer av det här i vårt samhälle. Och jag tror att vi behöver vara vaksamma som kristna. Att vi väljer Jesus i de här situationerna. Att vi tar avstånd och markerar i våra egna liv. Men också vågar säga nej när vi erbjuds saker. Och kanske pressas på saker från olika håll. Och det här är inte enkelt. Jag har pratat med många kristna i själavård som kämpar på olika sätt med de här bitarna. Men Gud vill vara med oss där. Han vill ge oss kraften att precis som Sadrak, Mesat och Avenego får den här kraften att kunna stå emot, hålla stånd i de situationerna. Att vi står fast även om det är hett om öronen för oss. Och vi behöver den helige andes hjälp för det här. Det här är ingenting vi klarar själva. Vi behöver Guds fruktan i våra liv. Istället för människofruktan som vill göra att vi lyder människor mer än Gud. Men Gud vill komma och ge oss en vördnad för honom. En respekt för honom. Det som vi kallar för Guds fruktan. Som var ett ord som man kanske använde mer förr i tiden. Där vi har mer respekt för Gud än för människor. Vi behöver det. Det är en sån otrolig bristvara idag. Just det här med Guds fruktan. Att ha en vördnad för Gud. Men det såg man hos de här tre männen. De var så principfasta. Och jag vill citera Jesus här. Som säger så här i Lukas 12. Till er mina vänner säger jag, var inte rädda för dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att både döda och sedan kasta i Gehenna. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar och ändå är ingen av dem glömd av Gud och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. ni är mer värd än alla sparvar tillsammans. Jag säger er att om någon bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Ja, det är väldigt mycket omsorg i de här orden, men också mycket allvar från Jesus. Och ja, man blir väldigt berörd när man läser de här orden. Man inser allvaret i att vara en efterföljare till Jesus. Men då är det skönt att se vad som hände i den brinnande ugnen. Där inne när de kastades in med kläder och allt och inte förtärdes, så var det en fjärde person som gick med dem. Och det här är ju, och det står att han liknade en människoson, står det beskrivet. Och det är väl ganska troligt att det var Jesus kanske som var där med dem. Det kan ha varit en ängel, vi vet inte. Nebukadnessar verkar ha trott att det var en ängel. Men för oss som vet hur historien slutar, om man säger så, som har Nya Testamentet också, som tror på Jesus, så för oss blir det väldigt tydligt att det säkert var Jesus som mötte dem där mitt i den svåra stunden, var han med dem. Och det har vi löfte på, att Gud vill vara med oss i den här svåra utmaningen som vi står inför. Han vill finnas där. Han är Immanuel, Gud med oss, som kramar om oss, innesluter oss i sin kärlek och står bredvid oss mitt i kampen när vi har det hett om öronen. Då är Jesus med oss där. Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, tack att du alltid är med oss. Vi är så värdefulla i dina ögon, vi är så dyrbara. Till och med hårstråna på vår kropp är räknade, på vårt huvud. Tack Jesus att du har en sån stor kärlek till oss. Vi är så värdefulla, men det är också ett stort, stort allvar i att vara människa. Vem vi tillber, vem vi tillhör, vem vi bekänner oss till. Och du har varit så otroligt tydlig med oss om det. Gud, låt oss få smittas av den här gudsfruktan, den här vördnaden för dig som Daniels vänner hade och Daniel själv. Hjälp oss Gud att vi står fast när det blir hett om öronen, när det blåser snålt, när vi får känna av prövningar på olika sätt, och att vi får det tufft utifrån vår tro. Hjälp oss också att inte backa, att inte hålla oss på defensiven, utan att vara offensiva, våga vara ledda av dig och vittna om dig, dela med oss av dig i olika sammanhang, även om det kostar på. Hjälp oss att vi både som personer och som församling vågar att vara offensiva och tjäna dig i frimodighet. Tack att du har lovat att vara med oss, precis som du var med de här vännerna i den brinnande ugnen. Och du räddade dem och gav dem härlighet och ära. Tack Gud att du är en underbar Gud som gör det. Amen.